Hjärtligt välkomna med. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och det här är ju programmet där man alltid ska utmana sig själv eller så utmanar vi någon annan.
Mm. Och den här gången gick utmaningen åt oss själva. Vi ska tala om att försöka leva på enbart inhemskt i en vecka. Det var en utmaning som vi antog för en liten stund sen. Och ja, idén till det kom väl, jag vet inte, varifrån kom idén?
Det var väl för att vi hade ett tv-program med temat förbjudet. Och då tänkte vi, vad ska vi kunna göra som där vi ska förbjuda oss själva med någonting? Och då tänkte vi att vi gör det förbjudet att äta utländskt, helt enkelt.
Precis. Och delvis finns det ju en klimataspekt i det, men jag tror att det var ganska långt också en nyfikenhet som drev oss. Mm. Att hur svårt kan det vara? Och vad innebär det när det kommer till det vanliga livet?
Precis. Lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa Bitte Westerlund, som ju är journalist och närmatsentusiast. Hon har ju kommit ut med en inspirationsbok, Smaka på Västnyland. Och i den utgår ju hon ifrån sin egen region, det vill säga just Västnyland, där hon är själv född och uppvuxen. Och Bitte kommer att komma och berätta varför hon vurmar för det lokala och vad hennes bokprojekt har gett henne för insikter. Men vi kommer också att diskutera den här miljöaspekten när det kommer till vår utmaning om att endast äta inhemskt. Och vi kommer också höra en expert kommentera vår utmaning.
Exakt. Så att utmaningen gick ut på att äta enbart finska råvaror under en vecka. Och under den här veckan så förde vi videodagbok. Och vi ska ta och lyssna på våra funderingar under utmaningens gång. Det är måndag. Utmaningsveckan körde igång idag. Och jag psykade mig hela veckoslutet så att jag skulle klara av måndag morgon utan kaffe. Och nu har jag klarat mig några timmar för att komma till jobbet och höra att den här grisen hade glömt bort.
Jag ber om ursäkt. Men jag drack bara två koppar. Den här morgonstunden för mig åtminstone, det är en sån ritual. Att jag ska dricka mitt kaffe från min samma mugg, läsa tidningen och njuta och komma igång med dagen. Så, vad gör jag då när jag får kaffe?
Jag hittar så här granskottspulver som man ska blanda med havremjölk. Det här ska vara jättegott.
Men
det
är liksom
gott och gott så jämfört med kaffe, men det är åtminstone hälsosamt, rik på C-vitamin och lite uppbyggande kanske också.
Och det här ska vara istället för kaffe.
Mm.
Och det smakar ju gran.
Okej, så gäller det ju att liksom tänka på lunchen.
Och det är ganska svårt. Jag kan tänka mig att gå till, man kan inte gå riktigt till vilken restaurang som helst och beställa vad som helst, för att antagligen så är det alltid någonting som är utländskt.
Sen får vi kanske bara gå till butiken och värma lite
spenat.
Kål? No, två pizzaställen och ingen möjlighet att få en 100%-ig.
För tomatsåsen är alltid tydligen utländsk.
Ja, mer eller mindre.
Det är alltså det här märket man ska söka efter. Den här svanen. Då borde det vara nästan till 100% finskt. Köttbullar och potatismos. Men det visar sig att de här lingonen tydligen inte är inhemska. Så, de måste vi skippa.
När jag efter lite om och men och besök på olika kaféer så gjorde närkaféet till jobbet en rätt med bara inhemska råvaror. Nu behöver jag inte äta vispgröd till lunch.
Som vi redan konstaterade med Sonja så det är ganska svårt att hitta produkter i butiken som är helt finska. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men jag hittade en produkt som jag köpte. Ekologisk spelt havrekrossgröt. Låter äckligt, jag vet. Hur gott som helst.
Alltså, din mat är allt annat än finsk. Very nice. Man vet inte ens varifrån den kommer.
Där fick ni höra lite våra tankar och diskussioner under den här utmaningsveckan då vi alltså enbart fick äta inhemskt. Och jag skulle ändå poängtera här att det här med att äta inhemskt betyder alltså både att råvarorna är från Finland, inom Finlands gränser, och att den också är producerad här. För det finns ju ganska mycket maträtter som är producerade i Finland, men där råvarorna kanske kommer från varifrån som helst, från
Precis.
Något helt annat land.
Det här var ju en djungel att orientera sig i, och Jag måste medge att jag var inte så jättebekant med de här olika märkena som finns på våra finska produkter eller på våra produkter i butiken. Och hela den här utmaningen började ju med att ta reda på vad är det för märken och vad står det för. Och då har vi ju det här svanmärke, mat från eget land. Mm. Och den lovar att innehållsprocenten är mellan 75 och 100. Sen finns det nyckelmärke som lovar att 50% av den här produkten är inhemskt, men det handlar inte ens om råvaror. Det finns inga krav om att råvaran måste vara finska om 50% av till exempel arbete är från Finland. Mm. Att den är tillverkad här.
Så den här nyckeln kan man inte egentligen lita på alls?
Nyckeln kan man inte lita på överhuvudtaget, men det var bra att följa mat från eget landmärket. Men så länge som du har en råvara så har du ju koll på det.
Mm.
Men så fort som man börjar blanda en massa olika råvaror så stod det inte så bra på paketet vad det innehöll eller varifrån det kom.
Mm. Det som vi ju kan berätta, som ni också kanske hörde här i vårt dagboksklipp, är att det där med kaffe direkt föll bort. Och det var en stor utmaning för både dig och mig, för att vi båda älskar kaffe.
Mm. Och inte kan man dricka te heller.
Nej, te kan man inte heller dricka.
Förutom örtte och sånt här, men det var inte så lätt att hitta det heller.
Man måste gå till såna här hälsokostaffärer och söka ganska specifikt efter, för att ens kunna dricka något varmt på morgonen.
Men du hittade någonting?
Jag hittade, någonting som där, jag kommer inte mer ihåg vad det hette, men jag fick två påsar med två olika sorters sten, där alla örter, eller vad det nu var i dem, var från Finlands skogar helt enkelt. Blad, ris och så vidare. Och sen ska vi också berätta att en sak som ju inte framkom här i den här dagbokspresentationen, så det var det att genast från första början så blev det ju klart att kryddor, så de måste vi göra avkall på.
Mm.
Vi måste kunna köpa mat och maträtter, för att alla innehåller nästan salt. Och salt finns inte i Finland.
Nej.
Så att där gjorde vi ett undantag. Kryddor fick komma från utlandet, men allt annat skulle vara liksom då finskt.
Mm. Mat ska ju ändå smaka gott.
Ja, precis.
Fast man tillreder det alltså bara hemma, så vill man ju använda kryddor.
Mm.
Men ganska sparsamt använde jag nog kryddor också hemma. Nu var det ju mest bara då salt och lite peppar.
Ja, jag hade ungefär samma sak, precis. Sen så fanns det ju sådana annat som man inte tänker på, som man använder hela tiden, som olivolja till exempel. Oljor överlag så måste man ju lite se över att varifrån de här stammar. Men som sagt, så länge man var hemma och hade köpt sin egen till exempel potatis, sin lök, sitt kött. Kött kunde man äta ganska mycket, för det finns ju ganska mycket i Finland.
Och jag åt mer kött än normalt under den här veckan.
Mm. Och bröd var ju också en sån här produkt som man gärna åt mycket av, för att man skulle bli mätt helt enkelt.
Precis, och det var lätt att hitta bröd från Finland. Det finns det ett otroligt urval på.
Men sen var det ju det här med restauranger och lunchställen när man var på jobb och man skulle gå ut och äta någonstans. Så det var praktiskt taget omöjligt att hitta ett ställe som serverar enbart inhemskt. Jag har ju det där en exempel när jag ringde till en restaurang som dessutom har ett ganska finskt eller finlandssvenskt klingande namn. Så tänker man att där finns säkert så här husmanskost från Finland. Och då ringde jag dit och frågade hur står det till med era produkter. Och hon var hemskt villig att berätta att jo, vi har köttet från Finland och grönsakerna är från Finland. Och så slutade hon med att säga att men nej, vet du vad, all vår potatis kommer från Italien.
Jag blev helt chockad när jag hörde det här. Borde man inte i Finland använda alltid finsk potatis?
Ja, men de ville visst ha någon specialpotatis eller hur det nu var.
Mm.
Men det var praktiskt taget alltid någonting som ändå var från utlandet, så man måste liksom skrapa bort eller lämna bort från sin rätt.
Mm. Jag åt ute 3 gånger under den här veckan och på alla ställen var man väldigt villig att hjälpa mig i den här utmaningen. Det här var ögonöppnande såväl för mig själv men också för många servitörer, servitriser och kökspersonal som ganska liksom kontinuerligt beställer in olika råvaror utan att alltid fundera att nu kommer den här löken från Belgien eller är den finsk. Man går säkert mycket enligt pris och så vidare. Så många rätter som klingar finskt, som inte alltid innehåller dem en del grönsaker eller andra örter som inte kommer härifrån.
Mm.
Och alla diskussioner som jag hamnade i var väldigt intressanta. Och det här var ju en ögonöppnande grej för hela omgivningen.
Mm.
Alltså alla som jag diskuterar med hemma och ens vänner, ingen funderar ju på det här väldigt aktivt.
Jag har ännu ett annat exempel som jag kommer att tänka på. Det var när vi gick till en butik här nära jobbet. Och en ganska vanlig matbutik. Mm. Som dessutom har ett sånt här salladsbuffébord. Mm. Där du kan själv laga din sallad. Och jag frågade då den här ena butiksbiträdet som var där. Hur många av de här produkterna ni har här kommer från Finland? Han hade ingen aning. Han sa att det där är bra fråga. Han har aldrig tänkt på det där. Så började han titta på sin dator och söka. Han sa att han hittade ingen resultat på varje fråga. Så han kunde inte svara på den frågan. Men det här lärde vi oss. Att man ska fråga mera och vara nyfiken. Så då, för det öppnar också ögonen för de här som har de här olika ställena. En sak som vi ännu måste nämna här innan vi bjuder in vår gäst. Och innan vi ska lyssna på ett klipp med en expert som vi hade i vårt tv-program. Som fick kommentera vår utmaning. Så tänkte jag bara säga att det som du inte alls har nämnt, Sonja, är att en av dina älsklingssaker föll bort under den här veckan. De som inte vet, som lyssnar där, så jag kan berätta att Sonja älskar choklad. Mm. Och hon kan häva i sig en hel chokladplatta, så där bara. Och choklad måste du lämna bort för en hel vecka.
Det stämmer. Och jag tror att det var en lika stor utmaning som det här kaffe vi redan var inne på. Mm. När man är så van att få energi av choklad så fick jag nog ganska starka fysiska abstinensbesvär under de tre första dagarna. Jag hade grym huvudvärk och värk i kroppen. Och det kändes som att jag inte på något sätt får igång mig själv. Och det här var en jättebra bra grej nog för mitt sockersug. Mm. Att jag har liksom fått lite distans till det, vilket är nog hälsosamt. Man ska inte häva i sig helt fruktansvärt. fruktansvärda mängder.
Och sen det som man kanske alltid tänker på, att alla frukter förutom då äppel faller bort.
Precis.
I princip. Banan och apelsin och mandarin och allt det här.
Ja, det finns inga finska bananer ännu. Det som jag ännu måste nämna här är att de här färdigmatprodukterna, vad är det man kallar dem?
Ja, Eines heter det på finska.
Ja, men på svenska.
Det heter väl bara färdigmat.
Färdigmat. Så när det var svårt att orientera sig där i den här ingrediensdjungeln så skickade jag en massa mejl till olika företag för att kolla specifikt vissa produkter. Det var bland annat vispgröt och spenatplättar. Så var det en yoghurt med blåbärshavre, sån här blandning i det. Och alla svarade ganska snabbt och var väldigt villiga att hjälpa till. Men till exempel spenatplättarna så var inte fullständigt inhemska. Nog vanliga plättar, det rekommenderar hon sen istället åt mig. Men till exempel den här finska yoghurten så innehåller då en blandning av havre och blåbär som då kom utomlands ifrån. Mm. När det kommer till mjölkprodukter så är det ganska lätt. Största delen kommer ju härifrån. Ägg är också lätt och kött. Och oftast just de här torrvarorna. Men allt annat blir nog knepigt.
Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och vi diskuterar vår utmaning, vår egen utmaning som vi hade här för en tid sedan. Då vi utmanade oss själva att under en vecka enbart äta inhemskt. Både råvaror och mat som är producerad här i Finland. Och vi ska alldeles strax be in Bitte Westerlund för att hon ska få kommentera vår utmaning och berätta mera om det här att hon vurmar för det här lokala, närmaten så att säga. Hon ska få berätta mer om det. Men innan dess så ska vi lyssna på en expert som kommenterar vår utmaning i vårt tv-program.
Precis, vi fick träffa Juha-Matti Katajajuuri som är specialforskare när det kommer till miljöfrågor och matproduktion. Han jobbar på Naturresursinstitutet LUKE, som då är ett forsknings- och expertorganisation just som främjar en hållbar utveckling och är väldigt insatt i det här. Han har forskat i det över 20 år. Och han fick lite kommentera vår utmaning och säga sin åsikt. Hur klimatsmart är det här och hur ska man tänka när man väljer inhemskt eller utländskt?
Se oli siis hirvittävän hauska, hyvä pläjä, ja se tietysti kertoo sen todellisuuden, että kun me ostetaan ruokaa, niin siellä on paljon vääjäämättä. Monet raaka-aineista saattaa tulla ulkomailta. Mm. Ja kun tiedetään, että kotimaiseen ruoantuotantoon liittyy tosi monia positiivisia puolia, lähtien niin kuin työllisyydestä ja salmonellan vähäisyydestä, ja niitä löytyy paljon, niin ympäristövaikutuspuoli on vähän erinäköistä.
Tämä omasta kotimaasta joutsenmerkki hän niin kuin osoittaa, että se kotimaisuusaste on suuri, mutta ei välttämättä niin kuin 100-prosenttisesti. Miten sä suhtaudut näihin?
No, näin merkittävä on hirveän tärkeää, että me saadaan jonkunlainen kuva, mistä se ruoka tulee. Mutta toki sitten niin kun hyvää Suomesta, joustin ja muuta, niin se, että siellä on jo paljon kotimaisia raakaa, niin kyllähän se on sitten niin iso askel. Suomi ei tule ikinä alle sellainen ruoantuottaja, että meillä voidaan tehdä kaikkea niitä tuotteita, mitä voidaan tehdä vaikka sitten tietyillä muilla leveyspiireillä asteilla. Eli tietyllä tavalla meidän pitää hyväksyä se, että kaikkea täältä ei saa. Mutta itse asiassa kumminkin meillä on aika hyvä niin kun huoltovarmuus, kotimaisen ruoantuoton osuus on merkittävä. Tällä hetkellä Ruotsi tämän koronatilanteen takia on nyt tilanteessa, että niin koko ajan joutuu hakemaan tuontiruokaa enemmän. Meillä on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvä lähtökohta, ottaen huomioon, että me ollaan täällä aika pohjoisessa. Eletään ja tuotetaan ruokaa. Mm.
Mutta onko meillä liikaa Suomessa ulkomaisia raaka-aineita tai ruokia?
No kyllä mun mielestä me aika paljon käytetään kotimaisia silloin, kun se on mahdollista käyttää. Mutta tuossakin mitä tuli esimerkkejä, vaikka nämä mausteet ja kahvit, totta kai niitä tuodaan vääjäämättä. Mutta toki olisi myös niitä tuotteita, meillä on kotimaista, mutta sinne tulee myös sitten tuontia sekaan. Sen takia, että siinä tulee hintaa ja muita tekijöitä, niin totta kai sillä tavalla voisi miettiä, että me voitaisiin myös entisestään nostaa. Että Suomessa olisi varaa lisää ruoantuotantoa ja sitä kautta myös kotimaisen ruoan osuutta kyllä. Mm. Kotimainen ruoka on aika puhdasta, mutta sitten varsinkin, jos täällä ehtyisi, että tällä hetkellä että ihmiset ei kohta pääse liikkumaan edestakaisin. Ruoka liikkuu vielä. Mutta eihän me tiedetä, mihin tämä muuttuu, niin kyllähän sen kotimainen oma tuotanto tuo sen huoltovarmuus. Että oikeasti täältä löytyy sitä ruokaa, millä me voidaan elää. Hmm. Se on alkuperäinen syy myös suomalaiselle ruoantuotannolle osin.
Där hörde vi alltså Juha-Matti Katajajuuri som är specialforskare på Naturresursinstitutet LUKE. Och han fick lite kommentera vår utmaning och tyckte att den var väldigt intressant och ögonöppnande. Han talade mycket om fördelen med inhemskt, det genererar då jobb och maten i regel ren. Men han efterlyser också att vi borde kanske bli lite mer självförsörjande och inte så otroligt beroende av utländska varor.
Även om den inhemska maten inte alltid är mer miljövänlig än den utländska. Så ja, här är liksom en liten konflikt, kanske. Men ändå så kanske han förespråkar det lokala än det utländska.
En sak som Juha-Matti Katajajuuri också sa under diskussionen med honom i studion var ju det att det är jättebra att ställa den här frågan såväl till butiker som till restauranger. Att visa intresse, att man är intresserad varifrån maten kommer och ifall den är inhemsk. Mm. Han sa att fortsätt med det och desto mer vi gör det så desto mer kommer det att leda till att vi satsar på egna råvaror i mån av möjlighet. Det är ju också oftast frågan om pengar. Mm. Men ibland är det också kanske bara också lathet.
Vi ska få höra hur ofta vår gäst idag ställer den här frågan när hon är ute och äter eller när hon köper sin mat. Hjärtligt välkommen till Efter 9 Bitte Westerlund.
Tack.
Journalist och framförallt närmatsentusiast, och du har ju kommit ut med den här boken Smaka på Västnyland som just tar fasta på det här att hitta lokala produkter och produkter som är producerade i din närhet helt enkelt. Före du kommenterar nu vår utmaning, vad du tyckte om det här, det som du har suttit och lyssnat när vi har diskuterat här, så varifrån kommer ditt intresse för närmat? Hur har det alltid varit så eller är det någonting som...
Alltså jag tror att mitt intresse kommer faktiskt från Italien. För att när jag bodde i Italien ett halvår, jag var assistent åt en berömd konstnär. Och han var en riktig foodie. Och han var jättenoga med det här att varifrån osten kom. Att det skulle vara mozzarella di bufala från just den butiken. Och den gården i nära Neapel. Och fisken skulle vara speciell och allting skulle vara kvalitet. Och det var då jag kom i kontakt med hela den här slow food-rörelsen faktiskt, redan 1986 var det. Så då blomstrade upp, men jag har ju vuxit upp på det sättet. Alltså jag växte upp på en gård i Mjölbolsta utanför Karis och vi var ganska självförsörjande med det mesta. Och min mamma var en sån som kunde, hon kunde liksom göra sin memma själv och hon bakade allt bröd själv. Och jag antar att vår inhemska grad var ganska hög på den tiden. Att det var sällan det var någonting utländskt på matbordet.
Du har liksom fått det lite med modersmjölk.
Det kan man säga. Vi hade ju egna kor och vi liksom gjorde ju allt möjligt av mjölk. Det var från bondost till glass och efterrätter och allting som gjordes av egna produkter.
Härligt när det finns den här kunskapen som jag tror att väldigt många i vår generation saknar och har blivit väldigt distanserade till. Men du lyssnar här på vår utmaning och på våra tankar. Vad väckte det för känslor hos dig?
Det var ett bra experiment, men det var förbluffande att det var så svårt här i centrum av Helsingfors. Man tycker ändå att det ligger i tiden, det här med liksom närproducerat och inhemskt. Och faktiskt det där med din choklad craving, så ett tips som jag kan ge, som jag lärde mig då tack vare den här boken, att när vi jobbar med den, och vi hade boksläpp i maj i fjol i Tenala, och då bjöd Katrin Munsterhjelm på ett godis som var så gott, och det var vi plocka rönnbladsknopp. För de kommer nu snart i säsong. Rönnbladen innan de slår ut, så de smakar bittermandel, och det var det godaste godis jag någonsin har ätit.
Oj.
Rönnbladsknoppar innan de slår ut, men liksom små knoppar. Liksom, det får inte vara gröna bladen nu, utan före det. Och det är, i år är våren ju så tidig, så jag tror att det kommer tidigare än maj i år.
Det är ju precis som du säger. Det ligger ju liksom i tiden att vara inhemsk och vara lokal. Och det är ju nästan lite, man tycker att det har blivit trendigt. Och ändå var det så här svårt. Men hur ofta brukar du ställa den här frågan när du går ut på restaurang eller när du går till butiken? Eller?
Jag gör det antagligen irriterande ofta. Att de tycker att det här kommer hon nu igen och frågar. Men det var, vi var på Publicistförbundets kurs på Hangö sommaruni här för ett par år sedan i augusti. Och jag är då hemskt stolt över att det finns liksom en fantastisk potatisproducent i Hangö, så jag tänkte nu är det säkert liksom köbergspotatis här som vi får. Det var en slags ny potatis som serverades. Så jag frågade servitrisen att är det här Hangöpotatis, är det köbergspotatis? Så hon, nej, jag måste gå och fråga vad det är. Så kom hon tillbaka, och det här var alltså i augusti, och sa den är från Sverige. Så det är nog liksom helt konstigt. Alltså, det är så tyvärr, och det måste bero på också att vi tyvärr i Finland är ganska dåliga på det här med marknadsföring. Att liksom, många vet inte om, de som köper in till restauranger. Och kockarna vet inte om vad det finns. Så det är därför vi har en liksom mission här med en sån här bok. Att visa vad det finns.
Precis, före vi går in på den så måste jag säga att nu om man själv har en butik eller ett café eller en restaurang, okej, vi lever ju lite speciella tider just nu. Men jag tycker att man bra ska kunna marknadsföra produkter som är fullständigt finska. När jag gick in på ett café och inte fick en enda produkt, så kände jag mig nog på något sätt lite lurad. Att hur är det möjligt? Att om det skulle stå att hela den här rätten är tillredd i Finland, så det tycker jag skulle kunna vara en ganska bra marknadsföringsgrej.
Turisterna vill ju också ha det. De vill ju ha lokal mat när de kommer. De känner ju sig lurade sen. No, it's from Sweden, it's from Italy.
Många har ju den där bilden av att närproducerat och lokalt är ofta mycket dyrare. När det kommer till både kött och rotfrukter och fisk och annat. Hur ser det ut? Har du koll på det i tanke på den här boken?
Jag har faktiskt inte koll på priser och sånt. Men att
har du tänkt närpes, på
närpestomaterna och gurkorna är ju superbilliga i alla supermarkets. Och det är ju inhemskt. Så det måste också ha att göra med det där, liksom hur stora mängder det produceras. Mm. Och de flesta av våra producenter, till exempel i Västnyland, är ju väldigt små. Så för att de ska få marginal så måste det kanske vara en viss pris på prisnivå.
Men jag tänkte bara att det kan ju vara sånt som avskräcker folk från att det går hellre då att köpa det billigaste billiga i en supermarket än att söka upp de här. För man måste ju också köra till de här platserna väl.
Därför finns ju Reko, och då kör man till en parkeringsplats och liksom man kan köpa all mat där. Det finns faktiskt många som köper nu för tiden allt, utom då kanske mjölk, på Reko-utdelningar. Det finns enormt utbud just till exempel i Ekenäs. Där finns färdigmat och där finns rotfrukter förstås och bröd och ägg framför allt. Alltså jag är helt förbluffad hur mycket ägg människor köper och konsumerar. Så de är ju lokala. Mm. Det är nog sällan man ser utländska ägg här.
Men när du har träffat en massa eldsjälar och folk som driver gårdar, så det är ju inte på grund av ekonomiska orsaker man ger sig in i den branschen, utan det är av ren kärlek till det, eller sen har det gått i arv i familjen. Vilken inställning har producenterna och gårdshavarna till det inhemska? Och det att det har, eller vad är läget egentligen där? Är de nöjda?
Men det finns många som klagar, men det sägs ju att bönderna klagar alltid, men nu är det ju många som är jätte liksom, duktiga och drivna, som Kristina Kröjts på Malmgård. Hon har ju liksom utvecklat nu omkring 200 produkter som är allt då gjorda på deras egna CD-slag. Och, ja, de har sed framför allt som de odlar.
Man får till och med öl.
Och öl, ja. Nå, ölen är det väl så att humlen är ännu utländsk, men annan, för det finns liksom inte riktigt humleproduktion i Finland,
just det,
vad jag
precis
har förstått. Men att där finns ett enormt utbud. Och till exempel då Mörbygård, Anna Alm, så hon har ju många olika grejer. Det är allt från då kött av egna djur till mjöl från egen kvarn, och den är då odlad, och där är så här speciella mjölsorter nu, alltså hon odlar en korn till exempel som ett gammalt vete, ett urvete som nu håller på att komma tillbaka. Att hon var den första i Finland att odla en korn. Mm. Einkorn på tyska. Mm. Och spälta har hon odlat i många år. Granngården där nära oss, de hade spält för säkert 20 år sedan, och jag visste inte alls vad det var. Jag hade aldrig hört talas om något som hette spält, men att nu finns det ju överallt. Det finns spält knäckebröd och spält det ena och det andra. Det är sånt här som kommer tillbaka. Men att det var en lång paus då allt skulle vara liksom det där stora internationella, multinationella produkterna på något sätt också. Vad bönderna började odla, vilket utseende de köpte. Sen finns det liksom så här udda produkter som det finns en i Tenala, en trädgård som odlar ingefära. Jag är säker på att om 10 år så liksom köper man inte kinesisk ingefära mer, utan man köper inhemsk.
Oj, jag visste inte att man kunde odla ingefära.
Den tog slut på Slow Food-festivalen, för det var liksom så populär. Att det kommer att komma mycket mera. Och det är en gård i Snappertuna som är också rätt nya bönder. Så de har satsat nu på vitlök. De ska odla 3 hektar vitlök i år. Tallbergs på Kärbygård. Jag tycker det är fantastiskt. Men sen frågar jag då av den här vitlöks, vad ska man säga, tillverkaren som gör alla möjliga inlagda vitlökar i Billnäs. Att var han köper sin vitlök, så sa han att han köper den som är billigast på olika tukkun, alltså sådana här partihandlar. Och oftast kommer den från Kina, för den är billigast. Mm. Men kanske de här i Snappertuna så småningom kan skaffa sig de här apparaterna som skalar vitlöken. Att den blir liksom sen rätt prisnivå, rätt mängder, att han kan börja använda inhemskt. Han skulle vilja göra det, men att det, liksom, det handlar om pengar.
Mm. Men vad fantastiskt att höra om det här.
Finns det alltså inte inhemsk vitlök?
Massor med inhemsk vitlök, men inte färdigt skalad sån här som han behöver liksom.
Aha,
stora
precis.
Mängder.
Just det. Okay.
Det finns ju inhemsk vitlök just här och där, men jag vet inte någon som ännu odlar i 3 hektar, det är ganska mycket.
Mm. Det som vi ju poängterar här, i och med vår den här utmaningen, Sonja som min, var ju det att vi gjorde det av nyfikenhet. Men också av miljöskäl ville vi göra det här. Hur mycket tänker du, Bitte, på miljön när du köper din mat?
Jag tänker inte riktigt på det, utan jag tänker nog mer på vad det liksom smakar och blir. Men att jag har lärt mig då, att liksom just när vi höll på med boken, att Highland-djuren, att de är mera miljöklimatsmarta än vad andra Hereford eller andra djur som kanske är inne. Men de här just Highland-djuren som jag hittade där rätt nära oss, det är liksom 70 stycken på en gård, så de går ju ut i året om, och de växer hemskt långsamt, och de anses då vara mera klimatsmarta än såna här intensiv uppfödda. Och det här med liksom gräs, vad heter det nu, grass-fed, liksom,
ätande
gräsmatade.
Sånt köpt liksom på kommande, ser man liksom i Amerika och ute i världen, att det ska vara liksom grass-fed meat preferably. Liksom. Mm. Tidigare det skulle vara ekologiskt, men nu ska det vara liksom, det har något ord på svenska, jag kommer inte ihåg, men till exempel den där Koskisgård har sånt kött.
Mm. Det som jag tänkte säga, här i boken finns ett exempel, du nämnde Sjöbergs, som jag är också väldigt bekant med. Och jag läste det där stycket om den, och det som jag blev lite fascinerad av var att det finns ju så många producenter, som både stora och små, som skryter med att nu är det här ekologiskt. Och det står Luomu på en massa produkter. Men här nämner du att på det sättet som de producerat sin mat, den här gården Sjöbergs, så den är inte ekologisk, men den är så nära det som möjligt. Och det här är något som jag inte har tänkt på. Mm. Att de använder inte Eller vill
du berätta? Den här LOMOS-certifieringen kostar ganska mycket. Det är en hel del byråkrati kring det. Så många har då, små producenter har valt att inte göra den. Det handlar samma med det där.
Men det är en sorts licens som du måste betala?
Ja, det kostar. Det är en massa granskningar. De kommer och granskar liksom flera gånger i år. Och det är jättemycket papper och byråkrati att fylla i. Och jag minns inte om det till och med kostar en del att vara liksom officiellt ekologisk. Mm. Att den här Mats Nyman i Tenala, jag tror inte att han heller är officiellt ekologisk. Men att i praktiken så är det helt och hållet.
Det här har jag inte vetat faktiskt. I och med den här boken, skulle du ännu kunna säga, vad var liksom den största insikten du kom fram till när du gjorde den här?
Att det finns så många passionerade människor liksom i den här bygden och många som man aldrig ens faktiskt hade hört talas om tidigare och som lever som de lär, just den här familjemönster Hjelmi Snappertuna, ganska intressant att hon är sån här vildmarksguide och drar grupper och kan en massa, så jag har faktiskt nu också anmält mig till en sån här nätkurs i Hortoilu som det heter på finska för att liksom lära mig mer om vad det finns, för att vi har otroligt mycket liksom i naturens skafferi runt omkring oss. Och den här vintern har varit ganska fantastisk. Och jag har plockat nässlor flera gånger redan. Så redan i januari och nu i mars. Och det kommer liksom alla möjliga gröna blad som man kan faktiskt använda i sallader. Eller. Vi har en granne där nära oss som har använt björkblad liksom i sina sallader i 30 år. Men vem annan gör det? Och hon har... För att nämna henne, så den här Mari Kuusis, så hon har också sådana här experiment med alla möjliga exotiska växter som man kan odla i Finland. Att hon säger att vem som helst skulle kunna odla ananaskörsbär på sin inglasade balkong. Alltså det är de här små prydnadsgrejerna, de här orangea sakerna man ofta får på restaurang till efterrätten. Att det är jättelätt att odla ananaskörsbär i Finland, men det finns ingen som gör det kommersiellt, säger hon. Mm. Och vi kunde liksom odla allt möjligt här som vi tror att man måste importera.
Bitte Westerlund, finns det ännu några andra exempel som du skulle vilja lyfta fram här i samband med den här diskussionen?
Ja, det finns faktiskt den här kärnkocken Nick Viktorsson i Ekenäs som jag fick inte honom riktigt med i boken för han var så hemlighetsfull då hans nya restaurang hade inte öppnat. Och sen visade det sig att han då öppnade en pizzeria som använder 98% lokala produkter. Att det är bara saltet och olivoljan som kommer från utomlands ifrån. Och han har lyckats liksom verkligen brända sig sin lilla pizzeria mittemot kyrkan i Ekenäs. Att det är proppfullt och det är jättepopulärt. Och han använder det som finns i säsong. Det är från älgkött till pumpor och vad heter det, sån här saltströmming och det ena. Han är otroligt kreativ och folk liksom bara älskar den där pizzerian.
Där ser man, just den här, när man marknadsför sig så, på det här sättet, så ser man att det finns ett genuint intresse hos folk att då besöka sådana ställen. Så.
Bra Ekenäs. Lite sämre var det då för Helsingfors när vi gick här omkring och frågade olika pizzerior att kan vi få en pizza som är helt finsk. Degen
varför
var inte ens inhemsk. Ja, men där var det lite väl problem på ett ställe var vi var och frågade, så de hade tidigare någon slags kontrakt med finsk producent, men någonting hade hänt och nu kom den från Holland.
Det som vi ännu måste konstatera är att under den här vår utmaningsvecka så vi ville ju försöka leva så vanligt som möjligt, så därför kanske det blev en lite extra utmaning på det sättet, för att vi deltog inte i något rekoringar eller något sånt här. Och det borde vi ju ändå poängtera bara här att nu har vi ju talat ganska mycket om Västnyland, men det finns ju rekoringar överallt.
Finland. Det finns 150 i Finland.
150,
ja. Så det är väl bara att googla efter din närmaste rekoring och så går du med och så kan du få lokalproducerad mat. Så att, bara så att vi talar också om allt som hela Finland. Det går att fixa att äta närproducerat.
Exakt. Det är en perfekt idé att understöda just nu också i dessa tider.
Jag skulle vilja utmana alla lyssnare att börja fråga mera när man går ut och äter. Och när man går till butiken. Att varifrån härstammar den här maten? Precis. Jag tycker att det skulle riktigt, om alla skulle börja göra det så skulle det ju skapa mera inhemskt överallt.
Folk reagerar på på konsumenter och då kanske man kan erbjuda någonting mera inhemskt.
Alla ut i naturen och plocka allt som finns där, alltså det finns hur mycket som helst. Och bären, alltså kom ihåg att plocka bär själva, för det sägs att 70% av bären i skogen liksom bara ruttnar bort, och där har vi ju superfood, liksom våra skogar är fulla av det, och det är dessutom gratis och skattefria inkomster om man börjar sälja liksom, till exempel via Reko. Så det tycker jag att vi ska liksom satsa på och utmana oss själva till att plocka mera bär.
Väldigt bra.
Fint, tack så mycket Bitte.
Tack så mycket.
Ni har lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja och med mig Mårten, och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.
Tjohej.